I denna ljudfil så kommer vi författare diskutera fallbeskrivningen om Maria och möjliga sätt som Maria skulle kunna hantera sin situation på.
Ja.
Yes. I denna ljudfil kommer vi författare att diskutera fallbeskrivningen Maria och möjliga sätt som hon skulle kunna hantera sin situation på. Hon har ju börjat bågskytte och redan tidigt upplevt fina resultat. Men den här satsningen ledde till stress och hennes familj och familjesituation har blivit lidande av det. Så Micke, vad tänker vi här då? Vad kan Maria göra åt sin situation?
Det låter ju som en ohållbar situation som hon befinner sig i. Någon förändring måste till. Först och främst tänker jag väl att det viktigaste i första läget är kanske inte att skära ner på saker, utan i första läget är det att försöka få till mer återhämtning, få till mer plusaktiviteter. Återhämtande aktiviteter, det kan ju vara lite olika från person till person. Det handlar om att kunna blanda både aktiva aktiviteter, som bokskytte kan vara förvisso, men också med kanske lite mer lugna aktiviteter, som att lyssna på musik eller ta promenad i skogen eller att göra någon form av avslappningsövning eller saker som är ganska kravlösa, som man kan göra i sin ensamhet, som inte kräver så mycket av andra människor, som man själv kan planera in när man vill göra det, så att det blir på ett bra sätt.
Ja, du säger det att det här med att kanske inte från början att prioritera att skära ner på massa saker, utan istället försöka jobba med att lägga till återhämtande aktiviteter. För det tror jag väl är någonting kanske många instinktivt tänker, att när man blir stressad så måste jag skära ner här och där. Hur kommer det sig att man jobbar med att lägga till istället?
Ja, men det är ju tråkigt att behöva ta bort. Såklart. Man ska väl ändå kunna fortsätta kämpa mot sina mål om man har det. För det kan ju också vara en livskvalitetshöjande aktivitet som man behöver för att må bra. Och där är det också lätt att vissa människor blir helt passiva. Att man liksom tar bort allt och sjukskriver sig och slutar med allt och tycker på soffan. Och det är ju heller inte bra. Då ökar ju det risken för depression istället.
Just det, och det i sig då kan bli stressande, att man känner att jag gör ju ingenting, vilket i sin tur skapar stress.
Ja, men precis så. Och just det att är man väldigt aktiv som person, så kan ju vara att göra mindre, i alla fall inledningsvis, kan ju det vara väldigt jobbigt om man är och man kan bli rastlös och så. Det andra jag tänker på är, och som man kan göra i ett första läge, är väl att hon kan fundera på vilken oro hon har för konsekvenserna av hennes stress. Att hon kanske, det är inte bara stress utan det är oro över stressen. Att hon stressar sig över hur hennes familj kommer påverkas. Hur hennes barn kommer bli i framtiden. Eller vad för mamma hon är. Går runt med mycket sådana tankar. Eller tankar om hur det verkligen kommer gå på jobbet. Och så vidare. Och det är ju också en grej som man kan plocka bort utan att skära ner på aktiviteter eller sätta lägre mål för den delen. Och det är ju såklart lättare sagt än gjort att oroa sig mindre, men det går ju, tankar om konsekvenser kommer ju dyka upp vare sig man vill eller inte, men det handlar väl också om att fundera på om en negativ tanke kommer. Svarar man på den och fortsätter tänka på den och tänker väldigt länge på den och försöker lösa den. Man kanske lägger ner flera timmar på att oroa sig istället för att liksom, när en negativ tanke kommer att släppa den ganska fort istället.
Just då, notera att den tanken finns där och kanske heller inte anstränga sig för att vifta bort den eller intala sig själv att nu är jag orationell utan allt kommer gå bra och den typen av liksom, tröstande tankar, utan helt enkelt bara låta den tanken vara där men kanske inte engagera sig i den så mycket.
Nej, den kommer lösa sig själv om man låter den vara. Och att trycka bort den kan ju leda till den här boomerang-effekten, att den kommer tillbaka ännu hårdare. Om man är rädd för tanken, då letar ju hjärnan efter den tanken, och när den väl kommer, då smäller den till med lika hög eller ännu högre kraft.
Mm. Nice. Jag tänker på hennes arbetssituation här då. Hon, för det är ju någonting som ganska många kan uppleva i perioder åtminstone. Det här med mycket på jobbet och så. Vad tänker du om det?
Ja, men alltså, det är såklart att man kan ju skära ner på vissa saker. Och man får väl fundera på vad man ska prioritera helt enkelt. Man börjar, om man sätter upp en priolista, att man börjar längst ner. Men det kan ju vara svårt såklart. Man kan ju behöva använda sig av mycket färdigheter som man har. Kanske att kunna säga nej till mer arbete på jobbet. Att man kan prata med sin man om vad man behöver till exempel. Hon skulle ju behöva antagligen sätta mer gränser på arbete, eller kanske till och med säga upp sig om det är en ohållbar situation.
Mm. Just det, så att göra någon slags grundanalys av sig själv och vad man behöver för att må bra, och att någonstans så, ja, men vi alla människor har 24 timmar om dygnet, vare sig mer eller mindre, utan i slutändan handlar det om prioriteringar. Och att ta med sig att det inte är lätt. Det är inte alltid smärtfritt att behöva prioritera, utan ha en acceptans för att stå ut med det jobbiga att behöva prioritera saker, men ändå att göra det på ett medvetet sätt och inte vara kvar i det här ekorrhjulet som många ofta är, att man bara kör på och lägger på mer saker, utan att få, ja, men kanske ett annat perspektiv kan vara hjälpsamt för henne.
Ja, för man kanske är andra människor besvikna, eller att man går emot sin egen självbild eller ens egna krav på sig själv. Att det kanske blir, fast det blir ofta inte sämre arbete, va? Det blir ofta bättre arbete. Och just det här att vara snäll mot andra, det är ju sällan snällt. För då, om man tar över andras arbetsuppgifter, då kanske de inte lär sig. Eller så har arbetsplatsen anpassat sig efter den situationen. Så att de tänker att, ja men, chefen ska ha alla de här uppgifterna. Maria var ju chef. Och så om Maria skulle sluta, så börjar nästa chef. Och så finns det en förväntan på den som, nya som börjar, att den ska klara så här mycket. Det blir inte heller hållbart. Så man är inte snäll när man arbetar hårdare, eller när man för att hantera en ohållbar situation. Varken mot sig själv eller mot andra.
Just det. Samtidigt som det kan vara ganska, ja men, instinktivt hos människor, att man tänker att genom att jag hjälper till så är jag snäll och på så sätt löser jag det. Det är ju eftersträvansvärt såklart. Det verkar ju vara det för Maria att hjälpa till och ställa upp för andra, och kanske är världen hon bär med sig. Att hon vill vara en person som ställer upp. Men just att, som du säger, få perspektiv på vad får det för konsekvenser. Får det önskvärda konsekvenser på lång sikt, eller får det faktiskt negativa konsekvenser? Och det är ju inte helt lätt att veta från början, så, men just att ställa sig de frågorna kan ju vara en början i varje fall.
Ja, man kan ju också fundera på om hon skulle kunna göra någonting med hennes familj, som att bjuda med dem på bågskytte. Eller att hon tränar någon annan sport någon dag i veckan med sin familj, så slipper de bli lika lidande av att hon ska hålla på med sitt. Mm. Ja. Får hon både aktivitet med familjen, men också sin träning, så att de kan nå sina mål.
Just det. Och hur tänker man runt det då? Människor som likt Maria kanske känner att det är bara bågskytte jag ska träna om jag vill bli bra på bågskytte. Det är väl ett ganska vanligt, en vanlig tanke många kan ha, tänker jag.
Ja, nej men det är väl såklart att andra träningsformer kan hjälpa bågskyttet. Man behöver ju en bra kondition för att kunna hålla sig lugn, för att kunna hålla nere pulsen. Ju lägre ju bättre kondition man har, desto lägre vilopuls får man ju. Så att det är lättare att hålla nere pulsen och hålla fokus till exempel. Så hon skulle kunna träna orientering eller träna löpning eller vad som helst med sin familj. Och på så sätt bli en bättre bokskytt.
Så istället för att ha inställningen runt att träna annat med sin familj då, till exempel, och att se det som ett störningsmoment, så skulle hon kunna se det som det här är också viktigt för om jag nu vill bedriva någon slags satsning inom bågskydd.
Precis.
Men om vi pratar om omgivningen då i det här läget. Maria är ju verkligen, hon har ju bekymmer här. Vad kan hennes nära och kära eller arbetsgivare eller andra göra för att hjälpa henne?
Ja, det är väl att försöka minska så mycket krav man kan egentligen på att hon ska kunna hantera den här situationen. Men samtidigt behöver ju också anhöriga ställa krav på att hon själv också då på något vis försöker ändra sin situation. Arbetsgivare, det verkar ju inte hållbart så många arbetsuppgifter hon har. Det behöver ju till någon slags förändring där man minskar på arbetsuppgifter jämfört med vad hon har just nu.
Mm.
Men och i bland familjen så ja, och det kan ju vara svårt om mannen också jobbar heltid och har följt upp. Att ska han ta över mer hemsysslor? Ja, det kan vara svårt. Men de kanske tillsammans behöver ställa mindre krav på varandra att under en tid. Att mannen kanske är bidragande till att det kanske ska vara perfekt städat hemma. Eller barnen måste aktiveras dygnet runt med aktiviteter och de måste skjutsas hit och dit och det ska vara perfekta middagar. Att mannen kanske också behöver se över vad det mitt beteende kan skapa förväntan om att det måste vara på ett visst sätt. Vad är mitt beteende skapar krav och stress.
Mm. Just det. Om vi tar och summerar det här vi har diskuterat nu då, så någonstans så är det här en ohållbar situation för Maria, och att ett sätt att förhålla sig till det kan vara att lägga till fler återhämtande aktiviteter som ett första steg, medan många instinktivt vill börja skära ner på saker i sitt liv, så kan att lägga till återhämtande aktiviteter vara mer fördelaktigt sett till att det man gör kanske på många sätt ger livskvalitet. Och att börja skära ner en massa kan faktiskt skada mer än vad det hjälper. Men däremot att faktiskt prioritera in återhämtande aktiviteter kan ju vara ett sätt för henne att få en mer hållbar situation.
Ja, och det kan ju vara både långa aktiviteter som är en halvtimme långa, till att man far på en helg retreat någonstans, till att man gör små korta pauser under dagen.
Ja, just. Vidare så kan man ju kanske behöva kartlägga hur mycket av stressen som är jobbig för att det är stress, och hur mycket av det som är jobbigt för att hon oroar sig över vilka konsekvenser stressen ska få. Vilka krav hon har på sig, vad för typ av roll hon känner att hon måste uppfylla och hur det kommer sig. Det kan ju även leda till att hon behöver träna på att säga nej. Träna på att säga nej på arbetet. Hon kanske drivs av värden som handlar om att hon ska ställa upp för andra, och för att det är en sån typ av människa hon vill vara. För hon upplever att det får med sig gynnsamma konsekvenser också. Men att undersöka då, får det de positiva konsekvenserna som jag hoppas på? Mår jag bättre av att jag ställer upp för alla på jobbet? Mår andra på jobbet bättre av det på lång sikt? Det kan ju vara frågor som är viktiga för henne att ställa sig här, för det verkar inte kanske fungera så pass bra. Vidare så, om hon upplever att tid är en faktor och hon vill ställa upp för familjen och träna med dem, umgås med dem, så kanske går det att slå ihop. Kanske kan hon utöva en del av sin träning tillsammans med familjen. Antingen att de kör vågskytte tillsammans eller att de hittar alternativa träningsmetoder. Och då kanske det blir ett jobb för Maria att se den här alternativa träningen inte som ett störningsmoment på något som stjäl tid, utan en andra typ av kvaliteter som hon också kan ha nytta av i sitt vågskytte. Slutligen att börja ta en dialog då med sin familj och kanske framförallt sin partner i det här läget. Att prata om vad för typ av krav de ställer på varandra, medvetet eller omedvetet, och diskutera hur de vill ha det för att de båda ska må så bra som möjligt. Men med det så tänker jag att vi stänger case Maria.
Det är väl.